Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen, det är dags för en ny MotoGP-podd med mig, Tobias Lajon, och med Andreas Mårtensson. Och först inledningsvis så kommer min favoritfråga. Hur är läget, Andreas, med dig?
Jo då, tack. Det är jättebra. Du öppnade på samma sätt som du brukar idag.
Mm, det var ingen större förändring, va?
Nej.
Får gå lite på rutin idag för att vi har klämt in den här podden mellan olika andra aktiviteter. Så att idag får du gå på lite uppstuds och lite rutin också faktiskt. Mm. Det har gått några dagar sedan det var MotoGP senast och det blev ju också lite annorlunda sändningssälj. Du var tvungen att jobba med annat helt enkelt.
Ja, så blev det. Så om någon saknade mig i söndags så tackar jag för det.
Du har inte fått några frågor och hälsningar?
Jo då, det har
funderingar.
Jag fått. Det har jag fått. Men jag var tvungen att göra andra saker, tyvärr. Det blev så, krissituation helt enkelt. Så det var inte mycket att välja på, utan du fick kommentera själv.
Ja, och jag kände det. Innan så kändes det som att men det här är ju lugnt. Och det var väl lugnt i många stunder, men efteråt så vet man ju knappt vad man har pratat om eller vad som har hänt. För att det blir ju inte någon luft under en sån där dag, fast det kanske verkar så utifrån. Utan jag var trött i skallen på kvällen.
Mm, förstår jag.
Sitter kvar lite grann den här veckan också faktiskt.
Ja, jag har dock tittat på grejerna i efterhand. Såklart.
Det var skönt.
Eller nästan live också. Jag såg lite fragment där, men inte så händelserikt race.
Nej, det var det jag kände också. Och den känslan jag fick ett tag där, det var ju så här, är vi tillbaka till den här följa John-stilen som var ett tag under 800-eran? Vad tror du om det? Är det så?
Nej, jag tycker det är för hastigt att dra de slutsatserna faktiskt, måste jag säga. Det hände inte så mycket under race. Det var inte så mycket omkörningar, men det var det inte förra året heller i Jerez. Så att, jag vet inte. Som sagt, för hastiga slutsatser tycker jag med och jämför med 800 kubikseran. Men det hände inte så mycket. Det var två som var överlägsna och sen kom resten.
Mm. Och om man ska dra någon snabb analys av det så visst borde Quartararo kunna ha gjort någonting inledningsvis för att han såg ju starkare ut tidigare under helgen.
Ja, det blev ju Bagnaia som vann racet. Han vann med 28 hundradelar, alltså under 3 tiondelar skilde de två i mål. Och det var också min när jag satt och tittade på det så var det ett race som Quartararo förlorade, vill jag påstå. Bagnaia gjorde det bra, han gjorde precis allt han kunde. Men Quartararo under helgen såg vassare ut än vad han visade under racet. Jag tycker att han borde ha satt in en attack inledningsvis. Det kändes lite som att han var lite för säker på att vinna det här racet. Inte säker så, men han kände nog att han hade lite mer än vad Bagnaia hade. Så det kändes som att han avvaktade liksom ett rätt tillfälle att ta sig förbi istället för att skapa det tillfället själv.
Mm.
Där hade han möjlighet in i kurva 2, första varvet till exempel, och sen flera andra gånger. Både ner i kurva 6 någon gång och framförallt sista svängen också, inledningsvis.
Mm.
Sen var det för sent.
Ja. Ja, det kändes som att det blev lite processionskörning, och samtidigt kom inte Bagnaia ifrån Quartararo där, så att ja.
Och det tyder ju också på att Quartararo hade lite mer att ge, att han inte gav den där luckan, för man ska ju komma ihåg att framdäcken var lätt att överhetta i det här racet, och den risken var stor för Quartararo, och då ligger så pass nära hela racet igenom och ändå har ganska lätt att följa. Det tyder på att han hade mer att ge om han hade kommit förbi, och då borde han ha varit lite mer hänsynslös inledningsvis, gjort en aggressiv omkörning, det hade räckt.
Mm. Något jag tänkte på också efter racet, det var själva inramningen här med publik på plats, och kullarna runt det här stadiondelen kändes ju nästan som de gamla glansdagarna faktiskt.
Ja, verkligen. Det var ju ett... hela stämningen där, man lever ju sig in i även fast vi satt hemma, så lever man ju sig in i tv-apparaten. Så jag var lite lack på att man inte fick den här atmosfären faktiskt.
Och visst är det speciellt just Jerez?
Ja, med, det är det.
Jag vet inte vad det är som gör det där nere, men det är sånt otroligt tvåhjulsintresse. Där är det ju, precis som de här flygbilderna vi fick se på MC-parkeringen, det är ju, folk åker ju hoj till det här racet.
Det är ju så. Och det har alltid varit Europapremiär eller säsongspremiär just där. Och sen är kvällarna lite svala, vilket gör att när det väl börjar på morgonen, solen lyser, det börjar bli varmare och varmare. Det är något speciellt med den där stämningen. Klarblå himmel och sen mycket folk på kullarna redan 7 på morgonen. Så att, ja, det är bra stämning där. Det går inte att säga någonting annat.
Ja, det är kul att vara tillbaka. Men du, vi ska inte glömma bort vårat upplägg här med att snacka startnummer. För det sa ingenting om nummer på podden, men det är 145 dagens avsnitt. Börjar bli mycket. Och sen då har vi alltså startnummer 45 att snacka om. Lite plus och minus från racet, så att vi inte tar det i allt ett svep här. Och dessutom den stora nyheten som har florerat och cirkulerat här under veckan efter racehelgen, det är ju det kring Suzuki och deras vara eller inte vara i MotoGP. Det är ett bombnedslag ordentligt i nyhetsväg.
Mm, det är det. Det får nog bli punkterna, tror jag.
Det känns
så. Kommer
så.
Vi nog komma fylla den här podden med.
Ja.
Ska vi börja med nummer 45?
Ja, vi gör det.
Vem tänker du på i nummer 45?
Ja, det absolut första som jag... Den första jag tänkte på, det var Scott Redding, Storbritannien. Han kör ju inte längre och han har inte gjort jättestora avtryck heller i MotoGP. Så att det var i alla fall det var min första tanke.
Mm, det var inte min första tanke.
Vilken var din första?
Min första tanke är Colin Edwards. Han kanske också är känd som nummer 5, kör han med mycket MotoGP, men även 45, inledningen av karriären. Och när jag googlade det här så såg jag att han även använde det när han körde Aprilia, kub.
Den där borde jag tänkt på, vi var ju på ranchen här, och den som inte har hört podden med Colin Edwards, det kan jag verkligen rekommendera. Gå tillbaka till det och lyssna. Vilket avsnitt var det här? Det var 141 kanske?
Kan det nog ha varit, ja.
Något sånt?
Ja, 41 eller 42.
Frispråk i Colin Edwards.
Mm. Det kan man säga, frispråk.
Ja, men det blir roligt. Det
Edwards är min 45. Sen har du rätt i att Scott Redding också har haft 45. Vem ska vi prata om då?
Vi tar Colin Edwards. Han har ju gjort större avtryck på alla sätt och vis, tycker jag.
Ja, tycker jag också.
Vad har du att säga om hans karriär då, Andreas? För att det är ju en... vad heter det? Det är en förare från Nordamerika, det vet vi. Och där, det har inte kryllat av dem nu. Men då, under hans era, då var det en hel del förare från Nordamerika och USA som i alla fall hade passerat. Och han kom in i ett mästerskap med rätt nationalitet, helt enkelt.
Mm. Det gjorde han. Nej, men han var ju teamkompis med Rossi i många år. Det är väl egentligen där man... kanske känner igen honom mest, men inte att förglömma så har han varit superbikemästare också 2 gånger. 2 gånger mästare, 2 gånger andra plats innan han då tog steget över till MotoGP. En säsong med Aprilia, ytterligare en säsong med Honda och sen så Yamaha efter det.
Och som han sa när vi snackade med honom på ranchen där, han hade ju en karriär som redan som ung, som nationell crossförare på hög nivå. Och sen så la han ner det där och tyckte att det var liksom för fysiskt och för... Han ledsnade på crossåkat och sen tog han sig på olika vägar in på asfaltsidan där och som du säger blev väldigt framgångsrik ganska snabbt.
Mm.
Men då var det ju Superbike, det var ju genom Superbike först och främst över till VM-sammanhang. Han gick ju inte vägen direkt till GP, eller hur?
Nej.
Utan Superbike VM var det först.
Ja, exakt.
Och de titlarna som han tog där, och den, ja, det här racet tror jag vi har snackat om i någon annan podd. Det här racet när han och Bayliss gjorde upp om titeln på Imola. Det är ju sånt där episkt race som alla borde se. Mängder med omkörningar, och det var ju verkligen, det var ju rent titelavgörande, den deltävlingen, vill jag minnas. Men just de här amerikanska förarna, jag tänker också på Colin Edwards som är förare som är fötterna på jorden och verkligen grundade sin motorcykelkörning och frispråkighet om det ena och det andra. En intressant karaktär att ha. Och sen sa jag också något intressant när vi träffade honom där på ranchen, att han verkligen gillar det här med testverksamhet. Jag vet att han hade stor del i Michelin-utvecklingen av däcken under den här eran.
Mm. Ja, som sagt, vill man höra lite mer av honom så tycker jag man ska gå tillbaka en podd faktiskt. Då tar vi ju rätt mycket av honom.
Mm, faktiskt.
Och han får berätta själv om sin karriär lite grann och lite olika anekdoter som han hade där. Och berättar ju att han borde ha vunnit det där racet på Assen, som han var sån här att vinna.
Ja,
men det slutade i samfallen.
Mm. Väldigt, väldigt nära att vinna. Sista chikanen där. Och vem var det som vann det racet istället?
Det var väl Nicky Hayden.
Ja.
Mm. Men så, detta måste ha varit 2006, eller hur?
Ja, där är jag osäker på år faktiskt. Men det var ju 2006 som Hayden blev världsmästare. Han har ju inte heller många segrar i MotoGP.
Nej, inte han inte. Han har 3 stycken i MotoGP. 2 på Lugan och Seca, 1 på Assen.
Ja.
Och Colin Edwards, jag blev lite osäker där när jag kollade. För jag har för mig att inte han kom i mål, men tydligen gjorde han det. På en 13:e plats.
Han måste ha rest upp då på något vis. Mm. För han följde av cykeln där, vill jag minnas i alla fall.
Och den cykeln gick väl rakt in i barriären där, ja. I depåinfarten nästan.
Ja. Nej, men intressant. Tänker du något annat kring som är värt att lyfta, eller ska vi helt enkelt hänvisa lyssnare som inte har hört podden med intervjun om Edwards, gå tillbaka till den istället?
Jag tycker vi hänvisar till den podden, så får ni höra lite från Colin själv. Men som sagt, det blev ingen race-seger i MotoGP för Colin Edwards, utan det slutade med 2 titlar i Superkvm.
Mm. Ja, men då släpper vi Edwards och så går vi in på plus och minus från Jerez, för den känns ju som högaktuell. Det är torsdag idag. Och några dagar har racet fått sjunka undan då. Det upplägget vi brukar ha här i podden är ju en plussida och en minussida. Du kan få börja och droppa någon av sidorna. Någon förare eller något fabrikat eller någon händelse på den ena sidan.
Eller något.
Ja, eller något.
Nej, men vi brukar ju börja med den som vinner racet, brukar ju få ett plus, och det tycker jag att Bagnaia ska ha den här gången också. Han gör ju ett prickfritt race från start till mål. Han är hotad inledningsvis från Quartararo. Men Quartararo, som vi sa inledningsvis här, han är lite vek där i första varven. Och gör ingen ordentlig attack, utan Bagnaia får en ganska, ganska behaglig resa hela vägen egentligen. Han gör inte ett misstag, ska tilläggas. Bra varvtider, jämna varvtider, han gör allt som man ska göra. Jag skulle säga att han gör precis det som Jorge Martin gjorde i Argentina, förutom att Aleix Espargaró var lite snabbare där. Här var Quartararo snabbare, men tog sig inte förbi. Ungefär samma typ av körning.
Mm. Och något som imponerar på mig också, om man tar in hela helgen i den här plussidan, det är också det här varvrekordet absoluta som han satte under kvalet. Han krossade ju det gamla varvrekordet som Vinales hade.
Med 0,4, vilket varv han satte ihop där. Helt otroligt alltså, var han fick den speeden ifrån.
De skämtade lite grann och frågade vad han hade genat någonstans. Men så var ju inte fallet.
Nej, så var inte fallet. Men det känns som att Bagnaia nu, efter en grymt tung start av säsongen, är på rätt väg. Han börjar hitta rätt med inställningarna, med huvudet, skulle jag också vilja säga här. För nu kan han på något sätt, i och med att han ligger så långt bak i mästerskapet inför den här isäljningen, så kan han köra lite utan press. Frågan är hur han börjar prestera när det blir lite press på honom. Vi har sett det några gånger förr. att han inte riktigt har pallat trycket. Jag tänker på Misano till exempel, när han gör ett misstag. Visserligen i en kurva som det är väldigt lätt att göra ett misstag i. Vi såg hans teamkompis gå omkull också. Nu tänker jag förra året då. Jack Miller gick omkull också i kurva 15. Precis som Bagnaia gjorde, avgjorde mästerskapet till slut. Men under press så har han lite att bevisa, tycker jag. Nu har han kunnat köra lite utan press, även fast klart att det är lite tryck på hans axlar i med den här lite dåliga starten. Men nu har han levererat. Nu gäller det att göra det fler gånger.
Jag tänker också på det här med axlar, som du säger, med skadan som han ådrog sig i Portugal. Den var ju inte så illa som vi befarade där, men också en sak som bidrar till att lyfta honom än mer på plussidan, för att han kommer ju till racehelgen. Han är ju påverkad utav det åtminstone.
Ja, han är ju tejpad dessutom. Så det är klart att där hade han faktiskt lite flyt. Det kunde ha varit slutet på hans mästerskapsjakt den här säsongen faktiskt. Den här kraschen som han gjorde. Ganska onödig krasch som han gjorde där på kvalet. Ja, han ska vara glad att det inte blev någon fraktur.
Nej, men just det här och sen också omvandlade farten på både kvalet och helgen till ett bra raceresultat trots hård uppvaktning av Quartararo. Jag tror som du där att det här krävde ju ett nästan till felfritt race för att det skulle lyckas. Så han, det enda lilla luckan som jag spontant såg där, eller där jag tyckte att i starten där kom Quartararo minst lika bra iväg, kanske aningen bättre i och med att han även låg någon cykellängd bakom. Han var jämnt upp mot första sväng. I övrigt, nej, inget som jag noterade i alla fall under racet.
Nej, det var ju ingen egentlig attack från Quartararos sida heller. Utan pratar vi bara om Bagnaia så gjorde han precis det han skulle göra. Och inga misstag, inget fel överhuvudtaget. Klockrent varv, pole position. Och sen så sätter ihop racet. Perfekta varvtider hela tiden. Ingen konstigheter.
Nej. Är Quartararo också värd ett plus? Eller gör han inte tillräckligt i sammanhanget?
Nej, jag är inne på det faktiskt. Jag tycker att detta är ett race han förlorade. Jag tycker inte han ska få minus, men jag är inte säker på att han är värd ett plus riktigt. Nej. Faktiskt. För som vi var inne på där, jag tycker att han borde gjort någonting mer. Detta kan vara smart att göra så här, absolut, för mästerskapet. Han leder mästerskapet nu. Det är klart att det är smart att göra på det sättet som han gjorde. Men just i det här racet så fanns det mer fart att ta ut från Quartararo än vad han fick ut. Jag hade velat se någon attack inledningsvis på racet, men jag tror att han var rätt säker på att han hade bättre fart än Bagnaia race pace-mässigt. Och vet man att man har lite mer fart, då är det lätt att man inte tar de här sista riskerna för att ta sig förbi, framförallt i början på racet, utan då försöker man avvakta lite, för då kan det dyka upp andra möjligheter som är bättre lite senare.
Och så gjorde det aldrig det?
Det gjorde inte det. Nej. Det gjorde inte det. Han låg där bakom, övervätade framdäcket, hade inte det där riktiga fästet fram för att kunna göra en sen inbromsning, utan han hade chansen. Kanske framförallt första, andra varvet.
Ja, jag fick också den känslan. Sen fick jag för mig det någon del av racet, att han backade av lite grann, lämnade lite mer luft, men sen...
Och det tror jag beror på just framdäcket, att det överhettades. Backa lite för att få lite mer kylning på det, och sen kanske göra någon push till, och så kommer han lite för nära. För vi ska komma ihåg att backa han så att det är någon sekund till exempel, för att sen ta in en halv sekund, det kanske tar 2-3 varv. Under den perioden så hinner ju temperaturen stiga i däcket igen. Så att svårt sen var det svårt för honom att göra någonting.
Ja. Men du, om jag lyfter någon annan före då istället på plussidan, för någon som imponerade på mig med tanke på helgens utveckling och hur racet gick, det var Marc Márquez. Riktigt stark körning i den här gruppen, och med tanke på svårigheten som de andra Honda-förarna verkar haft under helgen och hitta rätt fart.
Nej, jag håller med. Jag tycker Márquez gör allt som man kan begära av den där Hondan som man sitter på, som vi såg återigen inte riktigt levererar det som de vill. Jag trodde att det skulle se bättre ut här faktiskt än vad ni gjorde i Portimao. Portimao var lite torr träning. Jag trodde ändå att Jerez, välkänd mark, borde den kunna fungera bättre på om man får en hel helg att ställa in den. Men det visar sig att de är ganska långt ifrån vad de borde vara någonstans.
Mm.
Nakagami gör ett bra race, men det var som Marcus sa där, att Nakagami levererar alltid bra resultat på Jerez. Han är alltid snabb där. Så jag vet inte hur mycket man ska ta med sig från det. Han blev ju dock slagen av Marcus. Marcus blev ju fyra racer till slut. Men de hade en rolig kamp där. Spargaro, Marcus och Miller. Då blev de ju 3, 4, 5.
Ja, och det var häftigt. Det var ju mycket som hände på samma gång när det väl hände. Dels så, då var det ju en grej igen där som man måste lyfta med Mark Marcus. Han räddade ju ut det här långa framhjulsläppet i kurva 13. Visst var det så?
Ja,
det var ju själva kurvan. Det var ju själva momentet där mellan de tre när också Aleix Spargaro. Han gick om Miller i samma ögonblick och sen såg han vad som hände med Marcus och så fick han en gratis position där.
Ja, det avgjorde ju egentligen kampen om tredjeplatsen. För Aleix Spargaro var ju den som var snabbast. Det tyckte jag man såg också. Men han kom ingenstans ifrån sin femteplats. Han kunde inte göra någonting där. Utan han var fast där bakom både Miller och Marcus. Men sen går Marcus förbi Miller och då passar Aleix Spargaro på också något varv senare bara och ska ta sig förbi Aleix Spargaro. Samtidigt som det sker så gör Marcus det här misstaget och får det här framhjulsläppet. Vilket gör att han kommer långt ut i periferin och Aleix Spargaro kan ta sig förbi Marcus också. Och det tror jag räddar Aleix Spargaros pallplats. Jag tror inte att han hade rått på Marcus annars om inte Marcus hade gjort något eget misstag som han nu gjorde. Sen hade han lite flyt där att Marcus tappade lite momentum på det. Och Miller också tog sig förbi Marcus igen in i kurva 1. Vilket gjorde att då blev det en lucka direkt fram till Aleix Spargaro som ingen sen kunde täta igen. Utan han kunde segla hem med en tredjeplats där. Men Marcus gjorde bra, tog sig förbi Miller sen in i kurva 8 och tar den här fjärdeplatsen.
Ja, den omkörningen är också något som för mig placerar honom på plussidan där. För att det är ju inte ett... Det är inte ett vanligt ställe att köra om på. Definitivt inte under race. Nu var Nej. Det ju slutvarv här. Men han, om du som har tävlat mycket på banan där. Det är inte så lång sträcka mellan kurva 7 och kurva 8.
Nej, det är det inte. Det är inte. Man får vara väldigt bestämd för att ta sig in där. Och sen får man ha väldigt bra känsla för framdäcket. Och det vet vi att det har Marcus. Det är hans styrka. Och ha den här sista lilla känslan som han hade. Där han blev ju rejält fet också i svängen där. För han kom ju långt ut och la ju det här svarta, långa sträcket där ingen annan hade kört på hela helgen.
För att komma tillbaka. Liksom,
ja, för att komma tillbaka. Men han höll ju positionen och Miller kunde inte göra någonting egentligen i slutet där, utan det slutar på det sättet. Och han tar ändå ett kliv här, men det syns också att Hondan har svagheter som de inte har haft innan riktigt in i svängarna. Tycker jag det känns liksom lite ostabilt för när Marcus bromsar in i svängen. Nu bromsar han extremt sent och går hårt in i svängen, men den levererar inte det greppet fram som fjolårets cykel gjorde till exempel. Och sen tycker jag inte att den har det där fästet heller bak som då den här cykeln ska ha jämfört med förra året. Så att de har en bit kvar. Det kan säkert ha hänt någonting också. Jag tror att det här testet i måndags var otroligt viktigt just för Honda faktiskt. I och med att de är rätt långt ifrån vad de borde vara.
Ja, han höll sig på hjulen och gjorde det bästa av det cykeln kunde leverera.
Ja, han hade ju fått ett alltså, det är återigen lika små marginaler. Tänk om man hade gått omkull där i kurva 13. Helt onödigt hade vi tyckt att det var då. Och då hade han fått ett stort minus i den här pollen. Nu blir det ett plus istället för att han lyckades rädda det där på armbågen.
Ja, och tänk hur han har jobbat genom helgen också där och följt andra förare. Han har ju verkligen på något vis slagits för positionerna och även också kvalat bättre än någon annan där.
Ja, men visst.
Av Honda-förarna.
Visst. Jag tycker man ser att han gör skillnaden. Kolla på vad Paul Espargaro är någonstans till exempel. Han är alltså på en 11:e plats och ungefär 10 sekunder bakom.
Ja, nej. Det är skillnad. Vi har tagit två snabba plus här. Är det någonting på minussidan du känner direkt?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Nej, men Rins får ett minus.
Gäller det hans kval eller det som ja, hela helgen?
Ja, egentligen hela helgen. Kanske, han sätter ju sin dålig sits med kvalet givetvis. Tar sig inte vidare till Q2, startar långt bak och sen så i sin iver att köra upp sig så gör han ett misstag på det absolut snabbaste stället egentligen. Q11 tror jag det var. Och där finns det ingen asfalt så avåkningszon. Han fick ett framhjulsläpp, rädda ut det där men var ute i samfållan och tappade ju 20 sekunder eller något liknande på det där. Och sen var han ju ingenstans. Tar sig i mål på en 19:e plats utanför poäng. Och han ledde alltså mästerskapet tillsammans med Quartararo inför helgen. Då har man inte råd att två helger nu i rad missa Q2. Det går inte.
Nej, det går inte att starta från... Nu var han 14 den här gången och i Portugal vill jag minnas att det var 23 eller... Ja, i alla fall sista starten.
Ja, det var det.
Nej, jag håller med dig där. Rins blir stor minuspost. Jag har inte så mycket att tillägga egentligen.
Ska jag ta ett minus till direkt?
Ja, gör det.
Jag tycker Yamaha förutom Quartararo. De är inte heller någonstans. Morbidelli tar en VM-poäng på sin 15:e plats. 27,5 sekunder efter sin teamkamrat. Eller efter segran. Och då är han alltså 27,2 sekunder efter då, Quartararo. Dovizioso är ytterligare 7-8 sekunder bakom det. Och sen har vi Binder då som inte tar sin mål.
Nej, och vad... har du någon analys på det? Det är märkligt det där, för att Yamaha som ändå utåt sett verkar vara en lättkörd motorcykel och som bevisligen då i rätt händer levererar, och Morbidelli var ju tvåa i VM bara för 2 år sedan. Jättemärkligt för mig.
Ja, jag kan inte riktigt heller förklara varför det går så illa för kanske framförallt Morbidelli men även för Dovizioso egentligen. Dovizioso gör ju sina analyser att Quartararo kör på ett visst sätt och det är greppet bak som han kan utnyttja på ett helt annat sätt än vad Dovi kan göra och så vidare och så vidare och så vidare. Men vi pratar ju en halv minut här. Vi pratar ju inte om någon tiondel hit eller dit. Utan...
Låter det som svepskäl tycker du från Dovis sida eller?
Alltså det blir ju så. Men i och med att också Morbidelli har samma problem och levererar något bättre än vad Dovi gör visserligen. Men i samma härad där någonstans. Så kanske inte är något svepskäl direkt, men det är ju alldeles för stor skillnad fram till Quartararo.
Det är bara Yamaha som har fullständiga data på det här, och jag menar de själva borde ju se i alla fall om det är just körstilsskillnad där. Och jag tycker ju samtidigt att de här förarna som har så mycket erfarenhet som både Dovizioso och nu också Morbidelli har till viss del borde kunna anpassa sin körning till det här. Kan man tycka?
Ja, jag tycker det.
För annars är man ju väldigt, hörde ju Quartararo och snacka om det i någon intervju, annars är man ju väldigt låst till det fabrikat man klickar med. Han själv sa ju någonting här kring kontraktssituation Quartararo, att han inte är främmande att byta fabrikat för att en bra förare måste kunna anpassa sig och eller måste, men det...
Det är lätt att säga nu för hans del också.
Ja, han har ju inget annat som han vet.
Nej, och han vet att Yamaha är ganska beroende av honom med tanke på hur resultaten är.
Sant. Kan ju vara en, som du säger, en marknadsföring av sig själv.
Ja, precis. Jag tror att det är mer så. Skrämmas lite. Och att då han kan gå till andra fabrikat. Men det har vi ju pratat om, att varken du eller jag tror att han kommer göra succé på en Honda eller på en någonting annat, utan jag tror att han passar med Yamaha som handen i handsken och har gjort från början egentligen. Det betyder inte att han kommer vinna VM på en Repsol Honda eller på något annat.
Nej. Nej. Sant. Yamaha där och Rins då. Vad säger, kan du lyfta fram någon annan minuspost eller pluspost på ett enkelt sätt här? Eller enkelt, men,
ja, men det finns ganska många egentligen att ta upp, tycker jag. Jag tycker några till minus här. Vinales, vad gör han? Han är alltså...
Har inte han varit på minussidan förut?
Jo, han har varit där, men vi tar en snabb då. Han blir 14 till slut. Han är 27,3 sekunder efter segraren, det vill säga 17-16 sekunder efter sin teamkompis. På en bana som ändå han kändes med från början, men sen går det bakåt. Och vi har sett det förut. KTM också. De är inte riktigt där i torra förhållanden. De är ju betydligt sämre än vad Honda är. Och kanske just nu i torra förhållanden sämsta fabrikat.
Martin, också ett minus med krasch. Eller?
Ja.
Om man nu ska säga det. Det är inte första kraschen i år.
Nej, det är inte första kraschen. Han har kommit in i den här säsongen lite tokigt, skulle jag säga. Just racemässigt. Dels att han stod i första startled i Qatar, till pool till och med. Och sen gick det bakåt lite grann och sen blev han omkullkörd av Bagnaia. Och sen gjorde han ett eget misstag där i Argentina eller i Indonesien på den där rännilen med vattnet. Och han har kommit in i den här säsongen lite snett racemässigt. Farten har han ju.
Och han skulle behövt göra de här misstagen någonstans lite utspritt över året.
Ja,
istället.
Men exakt. Men det känns som att han har ändå lite press på sig. För det är som sagt den sista styrningen bredvid Bagnaia, fabriksstyrning, som hägrar just nu. Och då vill man kanske lite för mycket. Sen tror jag mycket på Martin. Vi har ju pratat om det innan många gånger. Det här med att det är lättare att sluta lära sig att sluta krascha än att lära sig att åka fort. Och han kan ju bevisligen åka extremt fort. Och ser man på hans Moto3-karriär så var det samma sak där. Han var ingenstans första året, om vi jämför med förra året till exempel. Andra året i Moto3, då tog han 10 pole position, fick inte med sig race-resultaten. Ända nästa år då, ja, i Moto3 då, om man ska följa samma tidslinje, så blir han världsmästare helt överlägset. Så att, jag tror stenhårt på Martin, men kanske lite press nu med tanke på att hans framtid inte är riktigt klar. Det är klart att han kommer sitta på en Ducati av senaste versionen. Men frågan är om det är i fabriksteamet eller i Pramac.
Mm. Ja, men några minusposter här då. KTM och... vad sa du först där innan KTM? Du var inne på
Vinales.
Vinales, ja just det. Nej, och där, det blir ju också tydligt som du säger när man tittar på racetiderna och kontra, som du säger, det som presteras under träningen. För där såg vi ju Vinales i precis samma skikt som du säger.
Mm.
Ja, märkligt.
Får jag ta en plus också?
Ja, det får du göra, absolut.
Då säger jag Marco Bezzecchi. Stort plus för mig. 9 blir han. Bästa rookie med marginal. Och faktiskt bara 0,4 ifrån Bastianini. Bastianini som kanske inte är värd ett minus, men någonstans neutral då. Ungefär där vi kan vad jag förväntade mig att han skulle vara inför säsongen. Där är han nu. Och det är klart att... Ja, med tanke på 2 segrar under säsongen så kanske han har varit överpresterat lite. Jag skulle säga att han presterar ungefär där han är. Men Bezzecchi då, som bara är som sagt i hasen då.
Mm.
Grymt imponerande.
Ja, och slår sin teamkollega Marini återigen.
Ja, men med mil är det ju. Vi pratar här. Vi pratar ju 10-11 sekunder. Så stort plus för mig, Marco Bezzecchi, som gjorde en superbra helg. Och jag tycker han har sett vass ut hela säsongen egentligen, men inte riktigt fått med sig. Det känns som att han är lite för mycket respekt kanske för vissa andra. Jag tänker på kanske framförallt i Argentina var det väl, när han låg i bakhaserna på Bagnaia.
Just det,
till exempel,
stämmer. Nej, då hade han kunnat, som du säger, kvala bättre.
Ja.
Ja, intressant. Då har vi behandlat Jerez för tillfället. Vad säger du?
Har vi gått ut på plus eller?
Jag tror vi gick ut på plus där. Du sa ju Bezzecchi där.
Just det.
Minnet du sköter kort, det här, alltså. Du sköter det här perfekt.
Minnet är kort.
Nej men du, det var en stor, vi har den här stora nyheten också som slog ner bara dagen efter, eller två dagar efter racehelgen, om att Suzuki planerar att dra sig ur MotoGP. Mm. Finns det någon bäring i den här nyheten överhuvudtaget?
Det tror jag, definitivt. Vi har inte sett något officiellt än. Det är därför vi spelar in det här en torsdag. För de här nyheterna kom i måndags kväll. Och då brukar det följa en officiell pressrelease på det där. Nu har det tydligen varit, vad säger man, public holiday, röda dagar som vi säger i Sverige då, i Japan.
Ja, eller som man säger i Storbritannien, bank holiday. The bank holiday races.
Så säger man i Texas.
Jag fick inte till brittiska uttalet där.
Men, nej, men det har varit stängt helt enkelt. Så vi har inte fått någon pressrelease än. Men nyheten som har kommit ut i vilket fall som helst, det är att ledningen för Suzuki har meddelat raceteamet och deras anställda på ett möte i måndags morse att de kommer lägga ner sin satsning efter 2022. Och sen har diverse journalister som var på plats då på testet som var just i måndags fått det bekräftat av personalen helt enkelt i teamet. Och om de bekräftar att det stämmer, då stämmer det. Då har de ju fått det här. Sen vad det innebär, där går ju ryktena höga. Mm. Där florerar det rätt rejält.
Ja, men, nej, men det är ändå ett riktigt stort, det kommer vara ett avbräck om det blir så. Om det står inför faktum att ett fabrikat drar sig ur det. De har ju dessutom kontrakt med Dorna ett antal år till.
Ja, Dorna har ju också lyssnat på de här ryktena givetvis och fick och kände väl sig tvingade till slut att komma ut med en pressrelease. Jag tror det var i onsdags där de då sa att de har tagit kontakt med Suzuki och påmint dem om så fint som det stod då. Att de fortfarande har ett gällande kontrakt med Dorna. Och det var ju, jag tror det är första året i år som de har det. Alltså första året på det här ett femårskontrakt.
Ja, det
jag för mig de signerade förra året eller något liknande.
Ja, för det var till och med 2026 då.
Ja, men precis. Och det brukar vara femårscykler. Ja. Så jag tror första året är här nu. Och att de skulle dra sig ur efter första året när de då har fyra år kvar att köra enligt kontraktet. Det kommer ju innebära problem. Sen vilka problem det innebär. Det är... Men det, för det första visar ju det där kontraktet de skrev på att det är bara ett papper.
Mm. Det har vi sett i andra sammanhang med förarkontrakt särskilt.
Det är bara ett papper. Det är bara lite signaturer på ett papper. Sen vad det kommer innebära, det vet vi inte riktigt. Frågan är hur tuffa Dorna vill vara. De kommer ju vilja ha tillbaka Suzuki någon gång i framtiden. Kommer det vara en timeout? Alltså som de hade förra gången egentligen. De drog ju sig ut efter säsongen 2011 med ambitionen att komma tillbaka, jag tror det var 2014.
Ja, då hade man satt det här comeback-datumet.
Precis, eller då skulle de vara borta. Sen blev det inte 2014 utan det blev en 2015 vill jag för mig till slut då. Så de var borta där några säsonger och kommer det vara liknande nu? Det vet vi inte för vi har inte hört någonting från officiella håll från Suzuki så det vet vi inte. Det finns många frågetecken men frågan är också hur tuffa de vill vara mot Suzuki. Och vilka pengar det pratas om, det vet vi inte heller.
Nej. Nej, men vilken scenförändring. Och så har vi då samtidigt sett hur både Mir och Rins varit de två förare som har varit jämnast här under säsongsinledningen. Och som du sa här också, Rins så sent som innan racet i Jerez i ledning av mästerskapet. Och Mir fortsätter ju att på något vis ta kliv uppåt. Och han var ju väldigt positiv tyckte jag under helgen som gick.
Ja, och ryktena. Under helgen sa jag att han var väldigt nära att förlänga med Suzuki. Så detta verkar varit ledningen hos Suzuki som helt enkelt har tagit det här beslutet. Att lägga ner raceteamet utan att raceteamet överhuvudtaget har varit nästan involverat i detta. Och det är klart det är big business detta. Det är ett fabriksteam i MotoGP. Mycket pengar vi pratar om givetvis. Extremt mycket pengar. Måste visa på 50 miljoner euro kanske.
Ja, absolut. Ja. Men i och med att de har två förarteam och inga satellitteam så det är ju ännu mer pengar för dem fabrikat som har satellitteam också.
Jo, visst är det så. Men då får de ju in lite pengar å andra sidan. De som har satellitteam får in någonting åtminstone. Brukar kosta 5 miljoner euro eller någonting sånt där för team och leasa hojarna under en säsong. Och de pengarna går de ju miste om. Visst, man ska också tillhandahålla 2 extra cyklar eller 4 extra cyklar, 2 förare. Men det är klart att det är mycket pengar och bestämmer ledningen för Suzuki att, att det inte är värt det. Då tar de ju det beslutet helt enkelt.
Ja, ja. Nej, men det är ju utifrån sett när man inte har alla fakta på bordet så känns det som märklig timing. Och...
Ja, men sportsligt känns det ju som märklig timing, det är klart. De var världsmästare och vann, då hade vi både teammästerskapet och märkesmästerskapet här bara för 2 säsonger sedan. Så sportsligt så känns det ju jättemärkligt.
Och de har en produkt som bevisligen är... bland det bästa som är på startgridden nu.
Men till syvende och sist handlar det ju att sälja motorcyklar. Och lägger man då 50 miljoner euro-ish, ja, då ska det ju löna sig till slut också, har ju tanken.
Ja.
Så det verkar som att det här beslutet är taget över raceteamet. Och då får vi se vad det här kommer innebära.
Det finns ju sprätt på förarmarknaden.
På förarmarknaden sätter det sprätt, även teammarknaden. Allting som vi gick igenom här för någon podd sen, det kan vi ju bara kasta i soptunnan just nu. För nu är det helt nya förutsättningar. Och skulle de lämna, om det blir så att nu lämnar Suzuki, de platserna kommer ju vilja fyllas med 2 andra förare, ett annat team. Vilket team skulle det vara? Vi har hört Aprilia ryktas om att vilja ha ett satellitteam. Kan något team längre ner i klasserna, jag tänker Moto 3, Moto 2, kan något av de teamen ta över driften av Suzuki? Inte omöjligt. Varför inte? Suzuki har ett väldigt konkurrenskraftigt paket som absolut skulle kunna vara en bra möjlighet. Kanske även för Suzuki att det är en bra möjlighet. För då kan de på något sätt fullfölja sitt kontrakt.
Fast slippa
själva driften. Mm. Mm. Frågan är hur mycket pengar det kostar och vad det skulle innebära. Det vet ju inte jag.
Nej.
Så.
Nej.
Utan det får man ju avvakta helt enkelt. Men varför inte? Ett satellitteam som tar över Suzuki hade varit jätteroligt tycker jag. Faktiskt. I det här läget. Men som sagt, största chansen är väl kanske att... att det blir ett annat fabrikat helt enkelt.
Och då måste alltså förarna, om vi nu tar liksom de som syns utåt här, då måste ju de se sig om efter nya styrningar och se vad kan de passa och köra och vad passar de in i företagsfilosofi hos andra fabrikat och så vidare. Men de måste ju vara ganska hett byte på förarmarknaden. Både Rins och Mir.
Ja, men det tycker jag. Jag tycker båda de här 2 förarna borde kunna hitta en styrning någonstans. Sen är frågan var. Det är frågan. Det ryktas ju mycket Mir och Repsol Honda. Det har det gjort länge. Det ryktas ju även Quartararo och Repsol Honda. Jag tror ju återigen att Quartararo kommer bli kvar hos Yamaha. Definitivt nu med de här resultaten.
Och det är ju lättare för Mir att ta det här stegen när han kanske inte, ja, han inte har något. Han har ju kanske inte något... Jag säger inte att för Repsol Honda är ett dåligt alternativ, men det är ändå ett vågat kontra att fightas med Marcus på samma material.
Ja, men exakt. Likvärdigt. Innan och ta steget från Suzuki så man vet vad han har till teamkompisen med Marcus. Det är inte lätt. Och då kanske man har tvekat. Men om inte Suzuki längre finns på bordet, då kanske det är ett alternativ. Och för Repsol Honda så tror jag det är ett väldigt bra alternativ faktiskt. Med Mir som är världsmästare. Bromsar ju hur sent som helst. Det har vi ju sett. Det var ju därför Miller tog ut honom i Portugal. Ja. Och jag tror det har varit ett bra alternativ helt enkelt. Sen vet man ju inte. Allting handlar ju om pengar också. Ducati. Vi har sagt att deras dörr borde vara stängd. Ja, men kanske nu när det kommer en Mir som det kommer vara lite rabatt på. Varför inte?
Nej, det är sant.
Även fast jag tror inte det. Men jag kan inte riktigt se var han skulle... Om det inte är Repsol Honda, var skulle han hamna?
Nej, och det här som vi inte vet någonting om då, om till exempel Aprilia öppnar upp för 2 cyklar till. Är det mer vägen för Rins att gå då, eller?
Ja, eller ersätta Vinales. För Vinales ryktas ha sagt att han är lite på jakt efter någon annan styrning i helt fel läge. Så jag vet inte riktigt, det senaste jag läste idag var att Aprilia och Aleix Espargaró var väldigt nära en förlängning på 2 säsonger och att de kommer ge Vinales lite mer tid för att prestera lite mer på framförallt FP3, det var det senaste jag läste idag. Men vi får väl se, mitt tips är att de två kommer bli kvar där. Rins, ja kanske. Jag vet faktiskt inte vad Rins kommer bli av i det här läget. Alltså det är en svår situation. Och sen är nästa fråga, vad händer med RNF-teamet? Där går också lite rykte nu, vi har ju pratat om det, att i en drömvärld så vill nog Yamaha ha Rossi som drivare av deras satellitteam. Kanske till och med det också kan hända till nästa säsong. För det ryktas om att RNF-teamet kan tänka sig att gå över till Aprilia då och driva deras satellitteam istället. Och att då Rossis team överger Ducati för att då ta över driften av Yamahas satellitteam. Och det är också en intressant grej i detta, för det kan finnas en plats hos Rins där.
Du, det hörs ju att alla förutsättningar som du sa, som vi gick igenom här för ett par veckor sedan, det är förändrat.
Och nästa grej, vad händer med Morbidelli?
Som också har ett kontrakt.
Han har ju kontrakt.
Värdefullt kontrakt.
Ja, men exakt. Han har ju ett kontrakt, men levererar ju inte. Hur länge kommer Yamaha att tillåta detta sker lite? Fortsätter han att bli, som han blev nu i helgen, 15, ytterligare 5, 6, 7 race? Kommer han verkligen sitta på den fabriksstyrningen då? Jag är tveksam. Alltså jag tror ju fortfarande...
Det är knappt man vill det själv ju då.
Nej, men jag tror ju fortfarande att alltså Lynn Jarvis är en väldigt reko person. Han skulle inte sparka någon bara för att. Utan det krävs nog rätt mycket där, tror jag. Men om Rossi tar över driften till exempel av ett satellitteam, varför inte Morbidelli i det satellitteamet med Yamaha istället? Och det ska nog krävas rätt mycket för att Lynn Jarvis ska sparka Morbidelli som är Rossis adept. Det är nog inte hur enkelt som helst.
Det låter som att vi går ur den här podden med en massa
frågetecken. Ja, men det är ju frågetecken. Ja. Det finns ju inte ett enda utropstecken i det här.
Nej, och det är också så att den här nyheten faktiskt inte är bekräftad från Suzukis håll.
Inte ens
officiellt.
Nej. Men har man det här mötet, då finns det någonting som ligger bakom. Men det är sant. Vem vet, de kanske får klart för sig att det här kommer kosta x antal tiotals miljoner euro för att komma ur det här kontraktet med Dorna. Då kanske Suzuki tänker om att då gör vi så här istället. Sen kanske inte full fabriks, de kanske kör en sån här Aprilia Gresini grej. Vem vet, ingen vet i dagsläget innan vi har fått se vad som verkligen ligger på bordet. Men några förare finns det som nog inte sover så gott om nätterna nu. Jag skulle säga Paul Espargaró är nog en av dem. Han har nog inte bästa sömnen med tanke på framtiden.
Nej, sant. För då kanske inte heller finns styrningar över till honom.
Exakt.
Nej, vi lär ju få anledning att fortsätta den här diskussionen när det är dags för nästa podd om en vecka. Och då är det dags också för en ny racehelg. Så att det får vi lämna därhän till dess, eller hur?
Då är det Le Mans.
Le Mans. Circuit Bugatti.
Circuit Bugatti, ja, så är det.
Ja.
Men det är då det, och lite regn på det. Ja.
Och lite blåst och lite låga temperaturer.
Precis som det brukar vara.
Ja.
Perfekt.
Det blir spännande.
Vi får se, men vi får hålla kontakten, tänkte jag säga, under Suzuki. Vad som händer med Suzuki.
Du och jag menar det, eller?
Ja, exakt. Den gröna knappen svarar man på.
Men vi skjuter ut oss från den här podden nu, eller vad tänker du?
Vi får följa vad som händer med Suzuki.
Ja, det kommer vi göra.
Ja, väldigt spänd inför den här pressreleasen som borde komma vilken dag som helst.
Ja. Tack för att du lyssnar och stöttar oss. Och den här helgen alltså ingen MotoGP-sändning och MotoGP-helg-paus. Tillbaka igen nästa vecka helt enkelt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.